och välkomna till den här extra podden vi kör här på tisdagskvällen. Mitt namn är Therese Strömberg som vanligt. Jag tänkte att vi ska ha lite Champions League-fokus ikväll. Till min hjälp för att ta oss igenom detta har jag Abbas från Milan Sverige. Och så har jag med mig Soran från Svenska Fans Atletico-redaktion. Välkomna!
Tack, tack.
Tack.
Hur är läget idag? Dagen innan match. Nervöst? Är det lugnt?
Det är sådär som det brukar vara inför Champions League. Man har förhoppningar, man har förväntningar och man vet ändå hur det kommer sluta på ett annat sätt. Så ja, det där är mitt svar.
Ja, för mig är det som vanligt. Jag blir aldrig nervös typ matchen, kvällen innan i alla fall. Och nervositeten kanske börjar komma typ någon timmen innan. Sen så är inte jag nervös när jag är på plats. Jag blir bara nervös när jag sitter så här med kompisar som inte har samma engagemangsnivå. Så för mig är det liksom helt okej kvällen innan så här.
Gött. Vi har ju några matcher att se fram emot ikväll också, så det bör gå vägen. Jag tänkte vi kör igång direkt. Atletico. Ni har ju en vinst i ryggsäcken, precis som Milan. Er vinst var väl kanske lite mer övertygande i helgen. Var det två tidiga mål? Jag såg 25 minuter av den matchen kanske bara. Men innan dess har ni väl kanske inte haft så bra form. Åkt ut ur cupen ganska rejält. Och innan dess hade ni någon förlust i ligan också, va? Eller hur ser det ut
mot,
där? Hur
ser Almeria. Ut? Mot Almeria förlorade de med 2-0, förlåt. Och så var det två raka mot Real Madrid där. 3-0 och 2-0 på Calderon.
Mm. Hur känner du inför formen? Vad har ni för förutsättningar sett till de senaste matcherna?
Alltså, ser man till de här matcherna som vi har spelat på sista fyra i alla fall. De här tre förlusterna. Två av dem är väl i och för sig rätt så väntade. Även om Madrid har viss tur i de här. När de vinner med 3-0 på Bernabéu så har de lite tur med skott som tar på Atletico-spelare och sen lurar målvakten Courtois som inte kan göra så mycket mer. Han är ju på fel ben liksom, så det är inte så mycket att göra åt det. Sen så är det så där att de struntar lite mer eller mindre bara i returen på Calderon för att lika bra samla energi, för Atletico slås ju inte på samma villkor som Real Madrid och Barcelona, utan De har liksom spelare för sammanlagt 200 miljoner på bänken, och på sätt och vis har de också en jäkligt bra målvakt i Iker Casillas liksom, som både vunnit EM och VM EM två gånger, så det är inte riktigt på samma villkor, men samtidigt så vill man alltid slå Real Madrid och bli svidare när man förlorar. Sen så det viktigaste av allt är alltid reaktionen och hur man reagerar i den här typen av lägen. Och jag tyckte att man kunde se i helgen här att gör man två mål inom loppet av fem minuter så är man beredda för att ta sig an Milan i Champions League, det tycker jag.
Absolut. Ni har väl dessutom ligaledning fortfarande? Den är väl tredelad? Är den inte där fortfarande?
Jo då.
60 poäng, eller vad har ni allihopa?
Det är Real Madrid och Barcelona, Atletico. Alla ligger på 60 poäng. Bara att Real Madrid och Barcelona har gjort ett par mål mer. Real Madrid har väl plus 44 och Barça ligger på plus 52. Atletico ligger på plus 43. Så det är väldigt, väldigt... Det är små marginaler liksom i den här ligan. Och inte ens när man följer med så här bra som Atletico har gjort så kan man ta ledningen i en liga som är så sjukt svår att vinna.
Nej. Men om vi ser till Milans ligaplacering. Vad har vi, Abbas? Är det 9:e plats?
För tillfället, ja.
Ja. Och vinst senaste matchen. Man pratade ju mycket om att den matchen var viktig för att man skulle spela bra den matchen för att kunna ta sig an Champions League-matchen på ett bra sätt. Hur ser du på Milans förutsättningar? Sett till senaste matcherna.
Mitt problem är, när jag tänker på Milan, tänker jag Allegri, eran, sen tänker jag Seedorf, eran. Om vi bortser Allegri helt och hållet och tänker bara på hur det är med Seedorf idag, så har Milan tagit 10 poäng av samtliga 12. Och det är väl, det får vi se som godkänt under Seedorf. Men spelet har hackat rejält, vilket är ganska naturligt på tanke på att det är en ny tränare, nytt spelsystem och liksom allt är i stort sett nytt kring Milanello idag. Som uppladdning skulle inte jag vilja kalla Bologna-matchen för att det var i stort sett en one-man-show i slutet som räddade Milan från att förlora 2 poäng jämfört med 3. Så fördel Atletico, ja. Men samtidigt, Atletico har kanske mindre erfarenhet i de här stora sammanhangen, vilket Diego Costa också har gått ut och sagt att Milan är en stor klubb som man bör akta sig för att de har erfarenheten och de vet hur man ska förbereda sig inför de här stora sammandrabbningarna.
Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå in på det också, det här med historien i turneringen. Milan har ju, även om det var länge sedan nu, 7 titlar i Champions mot Atleticos 0. Tror ni att det påverkar spelarna? Du sa ju att han hade gått ut och sagt det. Tror ni att det påverkar spelarna och hur tror ni att det ändrar förutsättningarna? För Milan brukar ju ändå kunna vara ett lag som är bra när det gäller.
Vill du börja svara?
Absolut. Jag tror inte att Milans, alltså antalet titlar som Milan vunnit påverkar inte alls Atletico på något vis, förutom att San Siro är en väldigt speciell arena och att Milan har, som ni säger också, som alla andra också har sagt, mer erfarenhet. Däremot så man kommer alltid, vet du, att förbereda på samma vis i Atletico, för att i Atletico så är det alltid nästa match som gäller. Det är 100% fokus på nästa match och inget mer utöver det. Sen så tror jag också att vissa av de här killarna i Atleticos tränarstab, och framförallt Simeone, vet ju hur det är att spela på San Siro, i och med att han var i Inter under 2 säsonger där på 90-talet, i slutet av 90-talet. Så han vet vad det betyder att spela mot Milan, han vet vad det betyder att spela på San Siro, och framförallt så är han väldigt bra på att förbereda laget inför stora matcher, vilket han också har visat med väldigt bra resultat också under hans tid som tränare i Atletico Madrid.
Ja, då är det väl motsvarigheten i Milan är väl precis som du säger, liksom, att man har erfarenhet och så vidare. Och samtidigt, ni har ju Cholo, eller Simeone som han heter, som vet hur det känns att spela mot just Milan. Sidor har ju vunnit Champions League 4 gånger. 2 gånger med Ajax, 1 gång med Real och 1 gång med Milan. Så ännu en gång, tränaren, alltså ja, det vill säga Milans tränare har ju hur mycket erfarenhet som helst. Men samtidigt, det spelar egentligen ingen större roll om han har erfarenhet om inte spelarna har det. För att dagens Milan är inte det som Milan en gång var. Och ännu en gång ser jag fördel Atletico, för att Atletico har individuellt mycket bättre spelare än vad Milan har. Plus att då tillsammans med en tränare som får ut bästa möjliga av truppen.
Ännu en fördel Atletico om jag får... Det är så kul, förra podden pratade vi så mycket om Juventus var det väl, och nu är vi bara på Atletico och sådär. Men jag tänker på gruppspelet. Alltså Atletico dansade sig väl igenom sitt gruppspel. Vad hade ni? Nästan full pott Atletico. Det var väl 16 poäng, 17, vad hade ni?
16 poäng, ett enda poängtapp där Kurta medlemmer bara gör ett självmål mot Zenit på bortaplan i en match som inte ens betyder något, för de hade redan kvalificerat sig för nästa omgång. Men generellt så var det också en grupp där man mer eller mindre såg ut sina viktigaste motståndare i de första 2 matcherna.
Vad hade ni för grupp? Var det Zenit, Porto?
Ja, Zenit, Porto och Austria Wien. Och Austria Wien ska vi inte direkt räkna som någon sorts jättekonkurrent, med tanke på att de för första gången mer eller mindre gör entré i Champions League. Och de dessutom har en budget på typ 10 miljoner och får in 15 miljoner euro på att bara spela Champions League, vilket säger ganska mycket om vilken liten klubb det rör sig om också. Däremot Porto, som är väldigt, väldigt, har varit väldigt framgångsrika och mycket bra på att hitta spel och ersätta dem när de säljer dem vidare, och har stor erfarenhet från att spela i Champions League. Som man mer eller mindre bara knockade i den här matchen i Porto på Dragao. Man vann med 2-1 efter att ha blivit totalt utspelade första timmen. Sen så vinner man ju också mot Zenit på hemmaplan, vilket direkt skapar tryck på både Zenit och på Porto, som i sin tur sen går ner sig lite grann, tycker jag i alla fall, både spelmässigt och mentalt. Och Atletico kan mer eller mindre titulera sig gruppvinnare efter tre eller fyra matcher in i den här gruppen. Så jag tycker att de går ner sig lite grann. Atletico spelar på sin jämna vanliga nivå. Och i slutändan så går man vidare väldigt, väldigt lätt med 16 av 18 poäng i bagaget.
Ja, om vi jämför det med Milans gruppspel. Så vi hade Ajax, Barcelona och vilka mer hade vi?
Celtic,
precis. Mm. Och första halvleken mot Ajax, då hade Milan inte ens ett skott på mål. Och man hade ett bollinnehav på 29%, eller vad det nu var. Mm. Så det är alltså ännu en gång. Atletico har gått som tåget och Milan har, ja, om inte ett tåg så har han gått som en traktor eller någonting. Som knappt går. Men det man hoppades på, eller det jag hoppades på inför det säger imorgon, första Champions League-mötet var att det är alltid fel att hoppas på skador. Men jag kan faktiskt inte undvika att säga att jag hoppades att exempel spelare som Courtois skulle gå sönder. Kocki, kanske Diego Costa på köpet. Det skulle på något sätt underlätta bataljen imorgon.
Ja, det har varit lite problematiskt där med skador just i Atletico. Som har haft Courtois skadad som du säger där. De har haft David Villa skadad. Felipe Luis som är i mitt tycke en av världens bästa ytterbackar. Och bara konstigt att han inte är med i det brasilianska landslaget som Scolari styr över.
Han är vänsterback va?
Han är vänsterback och han är en av i mitt tycke i alla fall, de bästa. Och väldigt, väldigt underskattad ute i Europa. Sen så är det ju så också när man får skador på typ 4-5 spelare, 6 i vissa fall. Atletico har haft spelat 7 matcher nu på sista tiden. Haft 7 skador, en per match, vilket är det ganska sjukt. Och det är inte så här överbelastningar bara i vilka kan ske i februari, utan det är så här, ja, stackars Xavi Manquillo som är 19 bast, håller på att bryta nacken mot Real Madrid när han går upp i en nickduell med Cristiano Ronaldo eller ja, lite andra skador där Kurta får en stämpling i ryggen av Benzema. Så det är lite otur också, måste det sägas. Och det har också påverkat de här. Det är det som är i stort sett anledningen till att man mer eller mindre förlorade mot Almeria. Men det är en faktor och det måste man ju lösa. Och Atletico kan lösa det om man har kanske 3 skador på 3 spelare i startelvan. Men man har ju inte samma bredd som exempelvis Real Madrid och Barcelona och Bayern München och de här allra största klubbarna som har. Alltså de köper ju spelare för 40 miljoner och sätter dem på bänken, vilket är helt sjukt. Ja, modern fotboll kan vi väl sammanfatta.
Ja, det är sånt som Milan och Atletico bara kan drömma om.
Ja, inte ens där faktiskt.
Nej, man måste vara realist i de här sammanhangen.
Men vad har vi för skadeläge, Abbas? Vi är ju vana vid att ha alla våra spelare i sjukstugan och som ni redan nämnt, vi har inte alltså, så bra förutsättningar när vi har så många spelare skadade, för vi har inte särskilt mycket att ta in som är något att hänga i gran liksom.
De som är skadade inför matchen imorgon, det ser 100% skadade, det är Robinho, Brisa, Al-Sharawi. Det är oklart med Boneras form, status, och Montolivo är avstängd. Båda möten med Atletico. Montari avstängde första matchen imorgon.
Kaká är också oklar.
Kaká är också oklar, precis. Vilka är det mer?
Zapata har väl lite känningar.
Jag var ju där i fredags.
Den är också oklar än, tror jag.
Jag var
om
där
inte trappen har kommit ut än idag.
Ja, jag ska inte repetera att jag var där i fredags, men nu gjorde det ändå. Och då fick jag se Sacardo. Sen nu vet vi inte hur Zapata är. Vilket skick han är i. Och han skulle behövas. För att han har ju trots allt spelat i spanska ligan. Med Villarreal. Visst de åkte ut ligan. Men, och ja, samma sak med Rami. Abiati har spelat i själva Atletico Madrid.
Yes, det minns vi faktiskt. Ja. Med farhåga.
Men jag tänkte fråga dig. Jag tänkte på det innan idag. Finns det ett par spelare som Abiati har lirat med?
Raul Garcia är kvar från det laget. Abiati var väl där. Det var 07-08 eller 08-09. Nu minns jag inte exakt. Men Raul Garcia var det i alla fall definitivt. Det är jag 100% säker på. Sen så har vi några av de här grabbarna som var med i ungdomslagen. Som tränade väldigt mycket med A-laget. Och Kocke var en sån. som var väldigt, väldigt ung då. Han var bara 16-17 år, men redan då såg han som en väldigt stor talang och fick träna med A-laget. Så jag är ganska övertygad att han känner Raúl García ganska bra, och sen är det möjligt att han också känner Koke ganska bra också, i och med att han tränar så mycket med Atletico Seniorlag.
Men om man ser till, för att återgå till skadeläget och avstängningar, vad tror ni att vi kan förvänta oss för 11 år om vi startar med Atleticos? Och även vad innebär den 11 för spelstil? Så att säga.
Atletico kommer starta ganska, jag är till 99% säker på det, för att Cholo brukar alltid träna med sin startelva dagen innan eller 2-3 dagar innan. Så han sätter den så att den är bra under match också. Courtois är mål, Juanfran högerback, mittbackar, Miranda och Godin. Miranda går in istället för Alderweireld som spelade de sista två matcherna. Men stackaren kommer inte in i laget trots att han gör väldigt, väldigt bra insatser gång efter annan. För att Miranda är så extremt bra också tillsammans med Godin. Vänsterback Insua, och där tror jag Milan kan utnyttja väldigt mycket på kanten, för att Insua han knappt spelat, för så bra är Felipe. Felipe släpper inte in någon på den där vänsterbacken, utan den är hans. Mario spelar som defensiv mittfältare, och han har varit borta i stort sett hela hösten. Han kom tillbaka nyligen här sista 3-4 veckorna, något i den stilen. Gabi som är lagets motor kommer spela som lite mer central mittfältare, och det är alltid han som sätter igång det pressspelet som Atletico är så kända för, med hög intensitet och väldigt aggressivt tacklande också. Sen så använder de sig av Koke och Arda på varsin kant, där de utgår från kanten i försvarsspelet, men där de används väldigt mycket centralt i banan, och där de gillar att bygga anfall också längs kanterna genom att kombinationsspela med ytterbackar och någon potentiell anfallare som kan gå ut på en av kanterna. Sen så blir det Raúl García istället för David Villa, i och med att David Villa har varit skadad. Och Raúl García är en släpande anfallare. Inte så mycket David Villa. Han har inte någonting i stort sett. Inga som helst liknelser med David Villa, förutom att han är väldigt bra i boxen. David Villa är bra utan boll, han är bra på att löpa utan boll framförallt. Han är bra med boll, han kan spela fram sina medspelare. Raúl García är en renodlad boxspelare som är väldigt, väldigt bra inne i boxen och farlig på huvudet och kan skjuta med framförallt högerfoten. Diego Costa känner ni till, och honom känner väl de flesta till vid det här laget efter hans sista 2 säsonger så här långt.
Ja, det om jag fattar rätt så kör ni 4-4-1-1, eventuellt 4-4-2 uppställning alltså.
Yes, 4-4-1-1 eller 4-4-2 beroende på vart Raúl García kommer att spela. Han kan spela som en släpande, men han kan också användas på en kant, vilket i så fall skulle innebära 4-5-1. Men jag är ganska säker på att Cholo kommer spela någon sorts 4-4-1-1. Där hög press som vanligt är väldigt ett kännetecken för Atletico helt enkelt, och när linjerna står väldigt nära varandra, backlinje, mittfält, anfall står väldigt, väldigt nära varandra och försvarar väldigt, väldigt tight. Och sen så försöker de såklart att kontra bort sina motståndare. Däremot om man hade startat med Diego, vilket är väldigt, väldigt liten chans att han gör, så då går Atletico direkt över till ett sorts possessionspel, för att Diego är ju en klassisk tia från den brasilianska skolan, som gillar väldigt mycket boll och som man mer eller mindre bara bygger spelet på. Så det är skillnaden när Diego är på plan och när David Villa eller Raúl García är på plan.
Du sa att ni kommer kontra. Tror du att Milan kommer liksom ha possession? Och sa att ni kontra, eller tror inte att det blir tvärtom, att det är Milan som kommer ligga och försvara medan ni får styra spelet?
Det är också en sån där grej som många misstar sig på. Atletico känner sig som bekvämast när de får kontra. De vill egentligen inte ha bollen. Så det räcker med typ 30% bollinnehav, 35% bollinnehav för Atletico. De är inte alls inne i hela den här bubblan med att man måste ha possession och att man inte dominerar matcher, utan, och att det skulle vara någon sorts skam att man inte dominerar matcher och man inte har boll. Det är Atletico absolut, uteslöt Cholo helt när han kom till klubben, för att så försökte man ju spela. Och det här ser jag som någon sorts Barcelona-sjukdom typ. Där Barcelona mer eller mindre har patenterat det här. Och framförallt under Cruyff och det spanska landslaget också spelade väldigt mycket. Och spelar alltjämt väldigt mycket possession-spel. Men det är något som Atletico absolut inte är intresserad av. Så länge inte Milan ger bort bollen helt. Och det har ju faktiskt Milan gjort en del i Champions League. Vilket jag har sett under de här 6 matcherna som har spelat. Till skillnad från vad de gjorde i ligaspelet i Serie A. Men där är det väl antagligen så att väldigt få lag vill ha jätteöverdrivet bollinnehav, speciellt de lite mindre i Serie A som hellre backar hem och sen försöker slå på kontringar. Och det har visat sig ganska effektivt just den här säsongen, där Milans backlinje har haft lite problem, speciellt mittbackarna då, men jag tycker ändå att Adidrami har kommit in här och stabiliserat upp det någorlunda.
Men i att man gillar att kontra, där har man ju ändå, vad ska man säga, en svaghet som man kan utnyttja hos Milan. För att Milan har ju den här senaste säsongen varit otroligt enkla att kontra på. I och med, som du säger också, försvarsspelet har ju inte varit som det bör i Italien, om vi lägger den så. Men vad tror du om, eller vad tänkte du säga?
Jag tänkte bara säga att det har syns ganska väl att Milan är inte direkt bekväma med, och, med lag som är väldigt snabba i kontringssituationer. Och jag tyckte att den bästa matchen som hade någonstans två ansikten som jag har sett under med Milan här sen Seedorf tog över är just den mot Torino, där Torino var väldigt, väldigt vassa på att kontra. Kanske saknade lite grann i den sista tredjedelen under första halvlek, men ändå gjorde mål. Och där någonstans Milan förändrade matchbilden också, vilket man måste ge Clarence Seedorf lite cred för också. Man gick in och pressade betydligt bättre, betydligt högre, med jämnare linjer emellan sig. Som i sin tur också resulterade i att Adidrami kunde göra mål där av ett långskott. Och det är en grej också som jag jättegärna tar upp där. Med Milans, med alla mål som Milan har gjort från långt håll. Nu har jag kollat upp den statistiken också, för Milan har tydligen gjort 15 mål utanför straffområdet. Och det är inte bara spelare som Montolivo eller typ Essien eller Montari som har ett jättefint skott som kan skjuta. Vi såg ju exempelvis den där killen i fredags som kan skruva till den när han vill.
Ja. Men vad tror du, Abbas, om vi ska gå över lite på Milans troliga, eller kanske den du hoppas på, startelva?
Milan kommer förhålla sig till deras 2-3-uppställning. Och det jag har läst är att Abiate kommer stå i mål, som vanligt. Däremot kommer De Schillio ta över högerplatsen. Och det vill säga att Emanuelsen fortsätter på vänsterkanten där. Så Abate, det sägs att Abate kommer bli bänkad. Sen är det mittbackspositionen som är lite osäker, för att den som är självklar i startelvan, det är Rami. Han är med i varenda probable lineup, som det heter när man googlar. Men sen skiljer det sig mycket vem som är den andra mittbacken. Jag har läst att Mexes ska starta, jag har läst att Zapata ska starta och till och med Bonera, vilket gör mig väldigt rädd. Alltså jag vill ju såklart se Zapata, jag vill inte se Mexes och eller Bonera mot ett jättebra kontringslag som Atletico Madrid. Mittfältet kommer bli SCN igång. Det är typ 150.
Där har man ju inte så mycket annat att gå på.
Det är 150% säkert. Sen är det, kommer Polly sägs ta över högerkanten där.
Och sen ska truppen har förresten kommit ut här och Zapata är inte inkluderad i den.
Ja, du ser.
Ja.
Ja, då blir väl Mexes eller Bonera där.
Ja.
Så grattis Diego Costa, du kommer få lite lekstuga. Ja, och sen det som sagt Polly höger, Kaká i mitten och Tarab till vänster, längst upp Pazzini. Jag vill säga, förlåt, Balotelli. Och vi kan ju kasta in Pazzini ifall det skulle behövas.
Men alltså det har ju varit lite sådär att Seedorf håller på och teasar och bara, jo, men vi kanske spelar med Pazzini och Balotelli. Man vet aldrig.
Ja.
Och Balotelli sa ju det också nu i sin underpresskonferens som han var med på. Att varje gång som han och Pazzini spelar ihop så blir det mål i princip. Det känns som att man kanske är lite sugen där. Men man verkar ändå hålla sig till en utav dem.
Ja, men det är det här som är problemet med Milan, att liksom att man vill ha både Balotelli och Pazzini på plan, men samtidigt då har man ingen att kasta in när det behövs.
Nej.
Det största problemet är, som jag ser det nu på förhand, är att Zapata missar, och det är jättesynt, för att där har du en snabb mittback som kan täcka upp i eventuella kontringar. Samma sak med Kaká, hans form har bara gått neråt på senare tid, och han skulle behövas i toppform för att hans blick för spel hade varit användbar i just den här matchen, som är så pass viktig för Milan, för att går man vidare då kommer man casha in otroligt hårt på tanke på vilka tv-rättigheter man pengarna från tv-rättigheterna. Och sen är jag väldigt tveksam till Pauli som högerkant. Ja visst, han är rivig och han löper i djupled till skillnad från Honda. Men hans matchform kan ju diskuteras, för att jag har inte sett honom förrän mot Bologna i fredags. Sen dess var det jättelänge sedan så honom spelade. Det är så pass länge sedan att jag knappt kommer ihåg när han satte sin fot i Milan.
Mm.
Och vad är det mer? Tarabt kommer bli användbar.
Ja.
Hans driv behövs, och det finns en anledning varför Real ville värva honom en gång i tiden. Han är en jättebra spelare. Visst, han är klumpig i sina uttalanden, vilket vi har konstaterat 25 miljoner gånger nu.
Ja.
Men alltså, vad spelar det för roll? Han är här och han presterar. Det är det som bör räknas i slutändan.
Ja, faktiskt.
Ja.
Men en annan svaghet Milan har, som jag har förstått att Atletico är ganska bra på, de fasta situationerna.
Mm.
Vad har ni att säga kring det?
Jaha. Fasta situationer har ju varit Milans akilleshäl 10 år tillbaka, typ. Kanske. Mm. Inte ens under Ancelotti var det bra. Det säger någonting. Tvärtom är det för Atletico, eller hur, Soran? Att ni utnyttjar dem väldigt väl.
Absolut, och ibland så tror jag att Cholo går runt med en sån här bibel på typ 10 000 sidor med 1000 olika plays på fast situationer. För alltså laget tidigare, innan Cholo kom, så då var man ju väldigt rädd för när motståndarna fick en frispark eller en hörna, frispark runt straffområdet eller en hörna, vilket i sin tur ofta renderade ditt mål, baklänges mål. Och motståndarna kunde lätt vinna mot Atletico på det viset. Och sen Cholo kom så har laget verkligen tajtat till det. Och blivit ett av Europas absolut bästa lag på fast situationer. Just den här säsongen har vi kanske gått ner oss någorlunda. Men då var vi på en extremt hög nivå förra säsongen på de fasta. Jag tror att laget gjorde väl ungefär 23 eller 24 mål på fasta situationer. Bara i ligaspelet förra säsongen. Av sammanlagt 70 eller 75 mål. Vilket någonstans också visar på att det finns en mångsidighet i på de fasta situationerna, så att säga. Den här säsongen ligger de på 20-21 mål av sammanlagt 87. Vilket också är väldigt, väldigt bra. Men som sagt, det kan alltid bli bättre. Sen så finns det ju olika frisparksskyttar också. Och jag brukar säga att hälften av en bra fast situation, Det måste liksom frisparksskytten stå för. Och Kåke har verkligen utvecklats inom den vet du, grejen. För under Cholo, innan Cholo så var han inte alls varken ordinarie spelare eller någon sorts frisparksspecialist. Men nu för tiden så plockar han på sig massvis med assist på både, både frisparkar och på hörnor. Samma med Gabi som har i stort sett varit en frisparksspecialist, och framförallt då med bollar in i boxen senast i Zaragoza när han lämnade Atletico runt 2007-2008, och sen kom han tillbaka och en betydligt bättre spelare. Och Diego då, som han värvade här i januari, som i sin tur också fick en assist så sent som i lördags när Diego Godin nickade in 3-0-målet mot Valladolid. Och inne i boxen så finns det massvis med alternativ, och från de som med stor sannolikhet kommer starta så finns ju Raul Garcia som är extremt bra på huvudet. Diego Godin som är ett monster i luften, väldigt, väldigt svårforcerad. Miranda som också är extremt farlig, avgjorde exempelvis Copa del Rey-finalen mot Real Madrid. Första segern på 14 år mot Real Madrid som Atletico tog. Det finns andra spelare också i form av Mario Suarez som också är väldigt farlig. Träffade exempelvis ribban nu i helgen. efter att nicka till ribban. En riktigt bra frispark och Gabi. Så det finns, liksom, det finns väldigt många alternativ. Och då är till och med glömt bort Diego Costa som är livsfarlig på, ofta på den bortre stolpen.
På tal om Diego Costa. Jag har inte sett alla Atleticos matcher, men har jag rätt när jag säger att hans straffar är lite tveksamma?
De är inte tveksamma, de är inte bra. Det ska man erkänna, och det, jag ser ingen anledning att inte erkänna det. Liksom, för har man missat, han ligger väl på 2 eller 3 missade straffar den här säsongen. Och ofta så skjuter han dem helst till höger om målvakten. Vilket är kanske lite naturligt också med tanke på kroppshållningen. Och ni har säkert skjutit straffar själva. Och ni vet säkert att man ofta siktar åt... om man är högerfotad så siktar man ofta till höger om målvakten, så att säga. Om ni tänker det där.
Mm.
Och han är inte direkt någon straffspecialist. Och det är väl det som Atletico verkligen saknar. Saknar en straffspecialist, en spelare som kan slå de här frisparkarna också rakt mot mål. Där har i alla fall Milan Balotelli och lite andra spelare som de kan förlita sig på, till skillnad från Atletico då, som bara har Diego, och Diego kommer inte starta mot Milan med största sannolikhet.
Jag hoppas inte Diego startar, för att jag tror att han är en sån spelare som kan verkligen överprestera bara för att det är Milan. För att jag kommer ihåg när Milan mötte Werder Bremen.
Mm.
Det var en som såg till att Milan gick vidare från UEFA-cupen. Det var år 2008 om jag inte har fel.
Mm. Det var ju hans absolut bästa tid också i karriären. För att då var han en spelare som låg på den här 30 miljoners klassen, 30 miljoner euro, och Juve köpte ju loss honom, och där lyckades han inte riktigt. Men han var ju ändå på väg uppåt i sin Juve-karriär när han såldes vidare till Wolfsburg. Sen har han ju haft lite svårigheter i Wolfsburg också, liksom. Framförallt då meningsskiljaktigheter med Felix Magat. Men vem har inte haft problem med Felix Magat, kan man ju fråga sig, liksom.
Ja, det där är en man, men unik historia.
Verkligen, alltså.
Om vi ska återgå till morgondagens match och försöka börja knyta ihop säcken här. Hur tror ni att, baserat på det vi vet och det vi har diskuterat, vad tror ni om matchbilden och kanske till och med ett slutresultat? Soran, du kanske kan börja.
Normalt sett så tippar inte jag, och det lärde jag mig för länge sedan när Atletico redan var typ i segunda division, när man hade lågt ut primera division. Men jag skulle vara jättenöjd med typ oavgjort resultat där Atletico gör mål. Men som vanligt så går Atletico ut för att försöka vinna matchen, och det har alltid varit Cholos motto, i alla fall när, så länge han har tränat Atletico, att man går ut för att försöka vinna, och sen så tar man det bästa alternativet som man bara kan ta beroende på hur matchen har utvecklat sig. Så om ni vill ha ett resultat så skulle jag vara jättenöjd med typ 1-1 eller något i den stilen.
Abbas?
Ja, jag tror att det är klart det kommer bli en svår match för båda hållen. Jag tror inte Atletico är så pass dumma att de går ut och underskattar Milan i Champions League, för att Milan har bevisat sig vara ett lag som hör hemma i Champions League, och man har presterat otroligt bra. Man har bland annat vunnit över Barcelona. Man har spelat bra mot Barcelona även om man har förlorat, om vi bortser den här 4-0-förlusten, men den får Allegri ta på sig. Än idag är han som får bära den skulden. Och sen, alltså problemet är att Milan har inte så mycket att hota med. Vårt mittfält, ja, Essien de Jong är ju bra, men Essien var bra för typ 5 år sedan. Och ja, de enda som kan hota i dagsläget är Balotelli och Tarabt. Men jag tror inte Cholo är så dum att han låter dem göra vad de vill på planen. Han kommer ju såklart berätta för sina spelare: grabbar, håll koll på de här två, se till att de inte får andas. Och då gäller det för de andra att kunna utnyttja att Balotelli och Tarabt är markerade, så att de kan göra en Nocerino och dra på en djupledsboll. Och där är det väl Polly som ska göra det, ser jag det än så länge. Och sen att Atletico är så pass bra på fasta situationer kontra Milan är så pass dåliga på fasta situationer, det är också en stor nackdel. Men trots det, med allt det sagt, så tror jag att Milan faktiskt kommer vinna imorgon. Jag har den känslan, och jag vet att jag kommer säkert få äta upp det, men jag tror Milan kommer vinna. Jag tror det kommer bli 1-0, 2-1. Något sånt där.
Jag tror inte det är omöjligt att Milan kan vinna. Och jag tycker det är lite synd att Milan-fansen typ känns väldigt uppgivna inför en sån här stor match också. För får ändå komma ihåg att Milan är en väldigt stor klubb med en extremt stolt historia. Och att de skulle ge upp, fansen skulle ge upp innan matchen, det kan jag inte förstå överhuvudtaget. Utan det är i så fall Atletico-fansen som får någonstans hålla sig i skinnet för att, så att man inte... Man håller sig inom den här ramen som Cholo satt upp liksom. Partido och partido där man tar en match i taget och helt enkelt tänker på vad man säger och vad man håller på med som supporter, men framförallt att spelarna, att de presterar på en väldigt hög nivå.
Just det favoritskapet som Atletico bär på, det gynnar ju Milan, för att många Milan-fans är ju liksom rädda i förväg för att man har sett hur dåligt man kan spela mot lag som Bologna till exempel. Och nu ska man möta Atletico som har gått som tåget. Och så drar jag samma parallell igen, vi har gått som en traktor som inte fungerar. Så nej, men jag tror att den här matchbilden faktiskt gynnar Milan. För att man har inget att förlora, man har allt att vinna i stort sett. Och San Siro är som du säger, liksom, det är en arena där the magic can happen. Jag tror på ett jättebra resultat för Milan. Sen om det blir vinst eller om det blir... Det viktigaste är att man uppträder som mästare och man visar liksom jag slåss för den här tröjan oavsett vad. Det är det jag vill se imorgon.
Ska vi sätta punkt där kanske? Så får vi ju det exakta svaret på vad som sker efter 20:45 imorgon.
Yes.
Jag vill bara tacka alla som har lyssnat och hoppas att ni har funnit podden intressant som vi har fixat ihop här. Jättetack till dig Zoran som kunde vara med. Jättekul. Mycket, mycket intressant. Jag säger som vanligt Forza Milan. Ciao.
Ciao.
Hej hej.